Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
Om man tittar på hela den här, ska säga, den kultur som handlar om, liksom, man kanske kan säga att det är en wellnesskultur, men det handlar i alla fall om meditation, yoga och så vidare. Nutidsmänniskan söker ju, när hon söker sig bort från vad man kallar för stress då, så handlar det hela tiden om att hitta ett inre lugn, att liksom hitta, att söka sig bort från den möjliga inre konflikterna, att vara sammanhållen och så vidare. Jag är inte säker på att det alltid är vägen ut. Jag kan tänka mig att inre konflikter kan vara ganska bra och faktiskt också nödvändiga att ta.
Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig, Benjamin Elfors. Idag firar podden smått otroliga 100 avsnitt. Jag vill rikta ett stort tack till er som lyssnar, er som stöttar mig på Patreon och Swish och er som mejlar och kommenterar avsnitt i sociala medier. Det är interaktionen med min publik som gör det så roligt att producera den här podden. Dagens avsnitt handlar om samvetet. Gäst är Cecilia Sjöholm, professor i estetik vid Södertörns högskola och aktuell med boken Utan samvete, hur vi förlorade vår inre röst. Vi samtalar om samvetets kärna, bland annat utifrån Shakespeare, Martin Luther, Sigmund Freud, nazisten Adolf Eichmann och modern hjärnforskning. Vi pratar också om idén att människan är skapad med ett otillräckligt samvete och vad som behövs för att öka vår empatiska förmåga. Cecilia Sjöholm ger inte samvetet någon fast definition, men pekar på vad det skulle kunna vara.
Jag tänker mig att samvetet är någonting som man kanske upplever som en konflikt i sig själv. Och det här liksom, att det skulle vara en inre röst, är ju en bild som en hel del filosofer har använt. Men kanske faktiskt också en verklig röst egentligen. Alltså att det kanske är någonting som hörs inom en, som liksom talar om för en att man har gjort saker som man inte borde ha gjort. Och då tänker jag med att den rösten i så fall kommer från någonting som är liksom någonting, det är någon slags annanhet skulle man kunna säga. Alltså någonting som är något annat än ett sammanhållet. Alltså den företräder inte det här sammanhållna, enhetliga jaget, utan det är någonting som liksom skaver, något som bryter mot det.
Var kommer den annanheten ifrån?
Alltså förr i tiden så tänkte man sig ofta att det kommer från Gud, det är något gudomligt liksom, Gud talar om för mig att jag har gjort någonting som jag inte borde ha gjort. Men jag tänker mig att det kanske snarare har att göra med att vi lever i ett samhälle där vi också integrerar normer och liksom sociala regler och så vidare, även om vi kanske inte alltid är medvetna om det. Och jag tänker mig att just samvete, alltså att det hänför till någon slags samvetande, alltså någon slags, ska jag säga, normer och regler som vi liksom ändå alla är medvetna om att de finns. Till exempel, vi ska inte såra andra, vi ska givetvis inte liksom skada varandra liksom så här, bokstavligt talat och fysiskt, men de här lite, alltså, mer finkänsliga sakerna, så att vi inte ska såra och skada varandra liksom på ett, genom saker vi säger och gör.
Men är det här samvetandet, att veta, eller på något sätt att man har förhandlat vad som är rätt och fel tillsammans, jag tolkar det som det, är det rätt?
Jag tänker att det finns en slags kunskap som, men kalla det moral eller etik eller vad du vill, som kanske inte alltid är uttalad. Alltså man kan ju formalisera det, men samvetet handlar om att vi ändå bär på någon slags insikt om vad som är rätt och fel, men vi kan ju inte alltid handla utifrån dem.
Och är det här för dig någonting som är, som kommer liksom utifrån från samhället, eller kan samvetet också finnas kodat i oss från början.
Jag tänker att det inte är så stor skillnad mellan det som kommer utifrån och det som kommer inifrån. Utan att det verkligen finns ett samspel, skulle man kunna säga. Att samvetet är just ett exempel på det här samspelet. Att vi upplever oss själva som sociala. Så här. Och det som kommer utifrån, det kan ju vara så att det verkligen kommer utifrån. Men det kan också vara så att vi tänker oss att det är liksom något som kommer utifrån. Att folk ser vad vi gör, liksom, fast de kanske inte gör det.
Men för när du nämnde det här med normer, så tänker jag att då, om det är så att jag någonting i mig säger att det här som jag gör nu är fel, och att det är det för att det är förhandlat i samhället att det är fel att göra på det sättet. Men kan det finnas saker som är liksom, hur ska man säga, alltid fel oavsett samhälle?
Det tänker jag, alltså just det här att vi inte ska såra andra, det finns ju liksom någon slags ingod, vad ska jag säga, vetskap om detta. Det finns ju faktiskt också hjärnforskning som visar på det, att det finns en slags naturlig vilja hos människor att inte såra andra, eller någon slags naturlig, ska jag säga, instinkt säger oss att det är fel att såra andra, vare sig det handlar, sker genom språk eller liksom andra typer av beteenden. Det hör nog till människans natur att inte vilja det. Men sen så ändrar det sig hela tiden, den här liksom tron på vad det är som skadar andra ändrar sig hela tiden historiskt. Och sen så finns det ju faktiskt också i vissa samhällen, alltså politiska strömningar, som säger att ja, men det är inte, du kan göra det här, det kanske skadar, men det är ändå bättre för samhället att du gör så.
Mm. Men, du har ju en intressant diskussion om vad forskning säger om samvetet. Kan du beskriva lite det här? Som, du har en utläggning kring det här, faktiskt den här inre rösten. Det här när man kan ju höra ibland den här annanheten i sig själv prata. Liksom, där, som jag förstod dig då, så har forskningen någon tanke om att det är liksom länken mellan sinnen och den yttre världen och medvetandet på något sätt.
Ja, precis. Ja, precis. Och det där har ju också funnits beskrivet i filosofin ganska länge, och inte minst då liksom i teatern och sådär, så har man ju visat på det. Men faktiskt har det också, återigen, hjärnforskning, och det är verkligen bara på senare tid, alltså det är på 2010-talet liksom, som folk har börjat, eller forskare har börjat intressera sig för, ja, men finns det verkligen en inre röst? Vad har den för funktion? Och sett just det här att dels kan ju den här inre rösten vara ett slags inre tal som bara är vardagssnack, eller vad man ska säga. Men det kan också vara det här att man för liksom en dialog i sig själv om någonting som är mer väsentligt. Och det är kopplande då till, kan man säga, samhället.
Mm. Vad tror forskningen att det är för någonting då?
Alltså jag tror att huvudsyftet med den forskningen, det är väl kanske att visa på att det här med inre röst och så här, det är inte en fantasi, liksom, att det är någonting som verkligen finns. Men det är också en så pass ny forskning, så att det finns liksom inga så här jättestora liksom idéer om vad det faktiskt betyder. Utan det är väl också så att man får då tolka lite grann själv, vad kan detta innebär. Och jag tänker själv, alltså, för jag har kopplat till filosofin, att den här liksom idén att man också kan ha en röst, och för mig handlar det väldigt mycket om att, ja, men det är någonting vi upplever när vi läser till exempel. Alltså då kanske de här rösterna och ljuden inom oss, vi lär oss genom litteraturen till exempel att sätta oss i andras ställe.
Mm. När man sitter i hängmattan och läser, så gör man ju det. Det är liksom någon, det är nästan någon annan än en själv. Det är inte ens riktigt egna röst som man är bekant med i alla fall, som på något sätt matar fram de här texterna. Är det det du menar?
Jag tänker att läsandet kan ju verkligen göra det. Att man sätter sig in i hur de här inre rösterna liksom låter. Att de kan verkligen genljuda i en. Och det är ju det forskningen visar. Det är ju verkligen inte ett tecken på galenskap, utan det är liksom, det finns en slags förbindelse mellan det här yttre spöket som vi hör och det här inre som vi kan liksom föreställa oss.
Innan vi kommer in på litteraturen och filosofin, bara uppehålla mig med en sista grej kring just vetenskapen. Hur gör de här studierna?
Alltså väldigt mycket, när det gäller hjärnforskning, så mycket handlar om enkäter och sådär. Och sen så andra saker kan handla om intervjuer, att man liksom frågar människor hur det, alltså mer djupgående intervjuer, att man frågar hur det känns och hur det upplevs och så vidare. Och sen så mäter man ju exakt hur det här går till, vet jag. Men man mäter ju också mönster i hur hjärnan aktiveras, alltså vilka delar av hjärnan som är aktiverade. Men man kan också mäta andra delar av kroppen. Hur ser det ut? Hur är det så att till exempel håren på armen reser sig när det här eller det här händer. När man läser en dikt till exempel, finns det folk som har undersökt.
Så att det är när den här inre rösten på något sätt aktiveras, så kan man också se det på yttre sätt.
Då kan man se det på yttre sätt, och enligt en av de här forskarna som du har citerat, och han har ju sett till exempel att när man föreställer sig att man för en dialog med någon inom sig, så ser det ut i hjärnan ungefär som när man faktiskt pratar med en levande människa.
Och vad lär det här oss om samvetet?
Jag tycker att det lär sig just det där, att det är liksom den här gamla liksom bilden av att samvetet är något som ljuder i, så att det liksom finns något som stämmer i det. Att det finns en slags möjlighet till att förhandla saker liksom inom sig. Och jag tänker också, alltså jag kopplar också detta till Luther, som skriver jättemycket om samvetet och som också hade en slags utveckling, kan man säga. Där han först tänkte sig att samvetet är det här förödande liksom, som liksom gör ner mig vad jag gör, för jag gör alltid fel. Men till att liksom försöka bli mer vän, så att säga, med den här, något som han beskriver som den inre rösten, då, samvetet.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi pratar om Luther då. För han, du skriver så fint, tycker jag, att han säger att vägen till det gudomliga går genom örat.
Mm.
Att liksom lyssna och höra den här inre, eller du skriver att han säger i alla fall inre röst.
Mm.
Vad är samvetet för Luther?
Så samvetet var ju, som sagt, för den unge Luther, och då är ju många som liksom, inte minst psykoanalyserade honom, därför att han har ju, gör ju sådana beskrivningar av sig själv där han så otroligt, ska jag säga, underkastad och liksom nästan en sadistisk gud, kan man ju säga. Men han tänkte sig att men vi behöver liksom det vi kan höra inom oss, det är en gudomlig röst som liksom är på vår sida. Det handlar inte om att bli förrödd liksom av en sträng gud, utan det handlar snarare om att lära sig förhandla med den här guden. För att det finns ingen mening i att liksom människan bara ska gå runt och känna sig förrödd och underkastad och så vidare. Utan vi ska bli vän med den här gudomliga rösten.
Jag gjorde ett avsnitt om Erik Fromm. Han har ju skrivit den här Flykten från friheten, där han skriver väldigt mycket om just Luthers syn på, när man gör upp med den katolska kyrkan och de här yttre auktoriteterna inte längre bestämmer över människans liv, så blir då det han då skulle kalla överjaget, det här, samvetet blir otroligt viktigt och starkt, men att det också blir fördömande. Så att, men om jag hör dig, eller om jag förstår dig rätt, så tycker Luther att det finns, att Gud talar i människan vänligt.
I alla fall inte bara fördömande. Jag tror också att det har också skett lite grann av en utveckling när det gäller synen på Luther. Alltså hur pass mycket, hur fördömande det här samvetet egentligen är. Den äldre Luther tycker att den unge Luther såg det gudomliga som allt för fördömande. Och tänkte att han skulle se det på ett annat sätt.
Och om man ska använda sig av Luthers
samvetstankar idag? Alltså, på vilket sätt går de att översätta till vår tid? Eller hur ska vi, liksom, hur ska vi använda oss av hans tankar?
Alltså jag tänker så här, att han kunde se det var väl att samvetet innebar en inre konflikt. Och då tar poängen är just det, ja men fly inte från den. Utan ta den konflikten. Och det är det jag själv tänker också. Att, det är liksom, att vi kanske lever i en tid där vi är alltför rädda för inre konflikter. Om man tittar på hela den här, jag ska säga, den kultur som handlar om, liksom, man kanske kan säga att det är en wellnesskultur, men det handlar i alla fall om meditation, yoga och så vidare. Nutidsmänniskan söker ju, när hon söker sig bort från vad man kallar för stress då, så handlar det hela tiden om att hitta ett inre lugn, att liksom hitta, att söka sig bort från den möjliga inre konflikterna, att vara sammanhållen och så vidare. Jag är inte säker på att det alltid är vägen ut. Jag kan tänka mig att inre konflikter kan vara ganska bra och faktiskt också nödvändiga att ta.
Kan du ge något exempel på det? När är det bra att ta den här konflikten?
Nej, men jag tror att det är väl kanske det i vardagslivet, och det exempel som jag har i boken är väl kanske framförallt just det här att, alltså när jag skriver om föräldraskap som ett exempel på liksom en slags, ska säga, alltså när har man dåligt samvete? Jo, när man är förälder. Det har man konstant. Därför att man blir liksom aldrig den här perfekta föräldern som man kanske vill vara. Man gör alltid något fel. Och då tänker jag, men då får man på något sätt erkänna att det är så. Och liksom se in i de här inre konflikterna och ta den som någonting som kanske är konstruktivt.
Just det. För att jag hade en fundering när jag läste det. Du, som du pratade om den här wellnesskulturen och meditation och sådär. Jag undrar så här. Det är ju en tanke som har framkastats väldigt länge, ja, men framförallt av buddhismen, där meditationen och att helt enkelt, ja, men stilla de här skrikiga rösterna inombords så att, ja, men blir lugn. Om jag får det här inre lugnet, får jag en sämre liksom moralisk kompass av det? Eller kan det vara så att man faktiskt får, alltså, att göra upp med sina liksom negativa känslor, dåliga tankar, kan göra att jag liksom lättare kan sortera och göra gott?
Nej, verkligen inte. Alltså, så tänker jag verkligen inte. Men vad jag tänker är att den här liksom, alltså, otroligt egentligen fina, ska jag säga, buddhistiska tanken att du kan tömma ditt inre och så vidare. Alltså, och andra exempel på som närmar sig det som yoga och så vidare, där, alltså, som verkligen kan göra en lugn. Alltså, jag tänker att det kanske missbrukas. Alltså, det är mer så jag tänker. Att det är alldeles för stort fokus på att det är det enda som kan rädda oss. Och att vi inte ska gå igenom de här konflikterna.
Just det. Och det är det som Luther lär oss då, kan man säga. Att på något sätt att, amen, stanna upp och lyssna på vad den här rösten faktiskt säger.
Han är kanske en av dem som lär oss det. Jag kan tänka att det finns andra sätt att göra det också. Och det är inte så att jag menar att Luther är en läromästare, men att han är ett exempel på någon som liksom ändå kunde bejaka de här inre konflikterna. Det finns ju fler än Luther.
Ja, och då ska vi ska ta upp ett par exempel till från litteraturen som jag tycker du gör fint. William Shakespeare. Som jag förstår på dig så sägs det att han är nästan den som uppfinner vårt moderna sätt att se på samvetet, i alla fall så gör han det i litteraturen. Kan du beskriva hur Shakespeare ser på samvetet?
Så Shakespeare visar väl framförallt att det finns. Och han ger ju inte heller någon lösning på hur man ska liksom förhandla. Men jag tänker på de här, alltså det finns ju en tragedi framförallt, och som också många skrev om faktiskt efter andra världskriget, alltså därför att den var så otroligt, det är en sån naken bild av ondskan liksom. Och det är ju tragedin om Rikard den tredje, som hos Shakespeare då dör en väldigt massa människor, och de kommer ju tillbaka i någon slags spöklika former och jagar honom, och kan han se liksom, nej men jag är ju inte ensam i mig själv, de här offren, alltså de lever ju kvar i mig, jag blir inte fri från dem. Och det är ju en bild för samvetet som liksom Shakespeare spelar upp på scen, och folk satt ju liksom och tittade på det i timmar, inte bara hos Rikard den tredje, utan det fanns ju andra också som verkligen jagades av sitt samvete, Macbeth och på ett annat sätt, och Hamlet liksom. Så det var så att man såg rakt in i deras inre. Och jag tänker att budskapet är liksom, men du kan inte fly från ditt samvete. Mm.
Och vad är det han vill, liksom, vad vill han lära oss med det?
Alltså, jag vet inte om man kan säga att Shakespeare vill lära oss någonting, utan han ser ju själva dram, det inre dramat, som något otroligt spännande. Och det är väl det som är det intressanta i sig, tänker jag. Att man verkligen kan gå in i en människas inre och se liksom en konflikt och göra ett drama av det som liksom blir spännande i sig. Sen finns det ju andra som har dragit, ska jag säga, filosofiska, så att säga, lärdom av detta, som Hegel då, som säger just att, ja, men vad Shakespeare visar, det var ju liksom att samvetet är något som liksom sker mellan, alltså äger rum i människans inre, det är där hennes moraliska dilemma tar plats. Det har inte så mycket med frågan om Gud att göra.
Skulle Shakespeare säga att, det är, att den här rösten är Gud?
Nej, det skulle han då inte göra, utan han är ju den här, ska säga, moderna författaren som ser att, ja, men det här äger rum inom individen.
Mm. Och du skriver ju också att Rickard den tredje, han var ju en riktig person, levde på 1400-talet. Och han har ju nästan som Gollum blivit uppäten av sitt egna samvete. Han har liksom nästan blivit ett kryp. Vad är det som plågar Rickard den tredje?
Alltså han, och det här är ju en pjäs som handlar om kampen om makten liksom i renaissance England. Så vad Rickard gör, det är ju liksom att förinta de som möjligen skulle kunna utmana honom om tronen. Alltså först sen se till att få tronen, och sen så fortsätter han att mörda så att ingen kan utmana honom om den. Och det är ju delvis, kan man säga, historiska händelser, men Shakespeare har ju liksom hittat på detta alldeles själv, och vad som sen den historiska Rickard, det är liksom en annan story. Men det mest kända handlar ju om hans brorsöner som kastades i Towern, och som det sägs då att Rickard lät döda. De var ju barn, och det är därför det är så otroligt. Det är därför också man upplever den här tragedin som otroligt hemsk. Ja. Alltså det vet ju Shakespeare också.
Mm. Och du skriver ju att Shakespeare visar ju här att, alltså det blir, det här kanske inte var, du kanske inte, det här inte, jag citerar inte det nu, men kontentan, att det här är som pöbens svar, eller folkets hämnd på makten. Att titta, det här, så här har du gjort för att komma till makten, men du kan inte fly dig själv. Att det finns en inbyggd samhällskritik i det här samvetet.
Men jag tänker att det finns ju en sån dimension, såklart, att vi sitter där och tittar liksom på hur, alltså när Rickard sitter och vrider sig där under liksom sina egna mardrömmar, då, alltså det är väldigt tillfredsställande liksom att se detta, såklart, att han kan inte fly från sitt samvete. Han plågas oändligt under det. Och det tänker jag liksom, det där var ju så att säga något som Shakespeare ville visa för den vanliga publiken, så att säga.
Jag tycker det är otroligt fascinerande då. Hur kommer det sig att den här synen på samvetet som Shakespeare presenterar kommer så sent som i slutet på 1500-talet, början på 1600-talet? Hur uppfinner han det, så att säga?
Ja, nej, det är faktiskt en jättebra fråga. Jag har väl i och för sig hört också att det, liksom, det var inte helt lätt för folk att ta till sig det här. I början så ville folk att det inte skulle vara så mycket monologer liksom i pjäserna. Det skulle vara mer pangbom, alltså lite som actionfilmerna idag. Så folk som satte upp Shakespeare tidigt, liksom, de tog bort de här långa monologerna ibland. Om man då ska förklara varifrån de kommer, men jag är liksom inte så här, ska säga, mentalitetshistoriker, men om jag återigen får citera Hegel, så vad han säger, det är just att, jag vet inte om jag tror på detta, men vi kan ha det som en bild. Så han säger, ja men förut var det som att under antiken till exempel, då var vi helt, då levde människor liksom helt integrerade med moraliska normer. Det var liksom någon slags ritualer nästan som man utförde. Det var inte så att man reflekterade så mycket om vad som var rätt eller fel. Men under Shakespeare-tid så gjorde man det på ett annat sätt. Man blev mer liksom ansvarig, eller såg sig själv mer som ansvarig för vad man gjorde.
Mm. Ja, intressant. För den typen av röst och samvete tycker jag har blivit som kanske allra mest förfinad hos Dostojevskij. De här som inte har läst Brott och straff, så är det är ju en helt otrolig bok utifrån just det vi pratar om nu. Vi får väl avslöja allting. Det är huvudrollen har mördat en pantlånerska, och han har ett dåligt samvete, men mer för att han är rädd för att bli upptäckt. Det är det som är hans ångest. Och sen så hamnar han ju i fängelse, och sen så sitter han ju av ett långt, långt straff. Och sen i slutet, allra sista sidan, och det här tycker jag är lika häpnadsväckande varje gång jag liksom berör de här sidorna. Sista sidan så inser ju han vad han egentligen har gjort. Alltså nu, det här att sitta i fängelse spelade ingen roll. Att han har gömt sig från polisen spelade inte heller någon roll. Utan när han faktiskt har förstått, som kanske Rickard den tredje, vad han har gjort, att han har haft ihjäl en annan människa, då står det någonting, bara någon sista rad som är så här, och det här arbetet skulle bli mycket, mycket långt.
Mm.
Typ slut.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jag såg Bort och Staff nu på Dramaten i vintras. Det är väldigt mycket blod. Och jag tänker att det är ju någonting i det här. Det är väl också så att den här mördaren leker så att säga övermänniska. Att han är väldigt så att säga inspirerad av någon nietzscheansk idé om att ja, men jag kan mörda utan att uppleva, eller utan att det kommer kännas, eller hur? Att det är liksom precis det han tror, att han kommer undfly det.
Exakt.
Mm. Och så gör han inte det.
Han har ju till och med ett resonemang om att den här kvinnan, men hon var ju en simpel pantlånerska. Det är liksom, alltså han värderar människoliv. Och Dostojevskij menar att varje taget människoliv är lika värt.
Mm. Mm.
Och att det kommer huvudpersonen Raskolnikov inse.
Mm. Och han har på något sätt rätt, tänker han, att ta ett liv som är så, därför att hon är liksom, man ska säga, lågstående liksom. Hon utnyttjar ju människor så där, så att därför tycker han att han har rätt att ta hennes liv. Nej, men det är en, jag tänker att det är precis så att det finns vissa liksom, alltså naturlagar som vi inte kan undfly. Vi kan inte ta människors liv utan att det, så att säga, gör någonting med oss.
En annan dramatiker som du berörde är ju Bertolt Brecht, som har en lite annorlunda syn på samvetet. Vad är det han säger?
Alltså Brecht tillhörde en generation, alltså efter andra världskriget så blev den här frågan om samvete en jättestor fråga. Därför att alla undrade hur hela friden kunde förintelsen äga rum, och hur kunde så många bli så att säga medlöpare när Hitler kom till makten. Hur var det liksom ens möjligt? Och Brecht var en av dem som tänkte att ja, men det är ju helt enkelt så att samvetet har blivit förvidet liksom. Det går inte att betraktas i samma termer som det gick då innan andra världskriget. Det är liksom, någonting har hänt helt enkelt. Och för Brecht var det, kan man säga, en, alltså den här inre konflikten som Shakespeare gestaltar, det är liksom något som man i modern tid liksom inte kan gestalta på samma sätt. Därför att man inte förstår liksom, eller man kan inte se det onda på samma sätt. Den här övermakten har på något sätt, den betyder liksom inte samma sak längre som den gjorde hos Shakespeare.
Och vad har vi för exempel på det då? Så att man kan förstå. Vad är det man inte kan liksom ta på?
Det man inte kan ta på för alltså, vad Bert menar, det är liksom att samvetet har blivit så genomkorrupt. Så att det, när vi ser liksom de här så här stora gestalterna stå och lida liksom, eller stå och plågas liksom, så kan vi liksom inte identifiera oss med de frågeställningar som Shakespeare ställde upp liksom, att det är liksom fel att ta en annan människas liv och så vidare, för att liksom under förintelsen så blev det så massivt så att någonting hände på en helt annan nivå, så att vi kan liksom inte tala om samvetet på den här individnivån längre som Shakespeare gör.
Och hur ska vi prata om det då? För han ser det här i ljuset av förintelsen och nazisternas illdåd.
Han använder ju teatern för att få folk att reflektera. Liksom. Och det, alltså om Shakespeare gör så där att han liksom visar på ett dåligt samvete, så tänker ju Brecht med okej, vi visar handlingen och sen för människor själva på något sätt i bästa fall då, uppleva någonting som kallas som samvete. Alltså att det ska liksom på något sätt filtreras från scenen till de som faktiskt bevittnar liksom det som hände.
Just det. Så då kan man ju säga att den här apropå liksom samvetandet som vi var inne på från början, blir väldigt starkt och Brecht. På något sätt att samvetet är, ja, men det kommer utifrån och är någonting som förhandlas tillsammans på något sätt, eller?
Det är ju det han vill, ja, precis.
Mm. Mm. Och kontrasterat till det har vi ju Freud som du tar upp också. För han skulle väl tillhöra den här skolan som pratar om samvetet som en urgammal röst som på något sätt alltid har funnits där och står i vägen för egots törstande efter kärlek.
Mm.
Vad är samvetet för Freud?
Alltså samvetet för Freud, det ligger ju väldigt nära alltså, Luther. Alltså, eller vad det kunde vara i sin så att säga, negativa form om man säger så, hos Luther, alltså den här bestraffande liksom urfaden skulle man kanske kunna säga det. Och det här är någonting som Freud iakttar, och det gör jag för mig också säga på mentalitetshistoria, så här, det är ju en väldigt speciell epok i historien. Det är liksom i den borgerliga familjen alltså under tidiga 1900-talet. När samvetet är liksom ett överjag som bestraffar en om man inte gör fel. Eller om man gör fel så att säga. Och samvetet är också någonting som på något sätt... Alltså det förvägrar en, eller det här överjaget förvägrar en kärlek. Det är ju det. Det som driver subjektet då, alltså för Freud, det är liksom den här ständiga längtan efter kärlek. Vi kan kalla det för begäret liksom, om man ska skriva det i andra termer.
Begäret står och knackar på hela tiden. Och då har samvetet då, som han då kallar överjaget, det blir ju det.
Mm.
Varför är det så straffande?
Därför att vi också har integrerat någon slags liksom normen i oss som vi egentligen aldrig kan uppfylla. Alltså, återigen, då är vi inne i den här inre konflikten som för Freud var just... bestraffande. Och för Freud, det här hamnar vi någonstans, man kallar det med psykoanalytisk språk, alltså någon slags driftsekonomi. Liksom. Att det kan också finnas någon slags masochistisk längtan efter att underkasta sig ett överjag. Alltså på något mystiskt sätt så kan man njuta av det, helt enkelt. Mm. Och det var ju lite grann den borgerliga människan som Freud såg, att hon var lite masochistiskt lagd på det sättet.
Mm. Det där har jag gjort som sagt ett avsnitt på kring Erik Fromm, tar ju upp precis exakt det, att när vi blir fria, men när vi växer upp som små barn och sen blir äldre och frigör oss från våra föräldrar, så den ökade friheten skapar också en ångest, att vi vill på något sätt komma tillbaks till en auktoritet, någon som säger åt oss vad vi ska göra. Och det är så Erik Fromm förstår totalitära stater överhuvudtaget, att de kan finnas, eller auktoritära ledare, att de kan finnas. Det är just den här våran önskan att faktiskt inte ha den här friheten, för den är så läskig, och att det är på något sätt det är det som du kallar liksom en masochistisk drivkraft. Är det så Freud också ser på saken?
Jo, men verkligen. Jag tänker att Fromm tog upp just det där från Freud liksom, och kopplade liksom på ett fantastiskt sätt liksom, till just det som hände liksom, politiskt liksom, under 30- och 40-talen och faktiskt på 20-talet också väl framförallt. Så.
Mm.
Och sen finns det ju, alltså, nu på senare tid så finns det ju folk som har tagit upp det på ett annat sätt. Till exempel Zizek, som jag väl kanske inte skriver så mycket om just boken om samvetet, men alltså där har den här ska säga, masochistiska läggningen blivit alltså övergripande också i vårt samhälle, men på ett helt annat sätt, alltså där vi liksom plågar oss själva med en annan typ av drift, alltså en drift till någon slags alltså vi pålägger någon slags påbud att njuta. Vi lever i ett samhälle där vi är totalt fria, vi kan liksom köpa vad vi vill, vi kan liksom, allting är tillgängligt, använda. Och det är liksom det nyliberala överjaget.
Och bara så hänger med då. Vad blir konsekvenserna då om vi inte tar tag i den här njutningen?
Alltså lite grann samma sak, att vi kan aldrig njuta till, alltså som och så, vi kan aldrig njuta tillräckligt. Det går liksom inte. Vi är alltid otillräckliga.
Det är det här som det idag kallas fear of missing out.
Bland annat, ja.
Ja, att man, det är hela tiden någonting som kan vara roligt. Man får dåligt samvete av att man inte lever livet till fullo.
Ja, det är ett jättebra exempel faktiskt.
Mm. Så det är ett, man kan säga att det är ett freudianskt överjag som spökar här.
Absolut, ja.
Ja, vi ska prata om det som vi har berört lite kort, men det är ju nazismen och samvetet. För det blir ju verkligen draget till sin spets. Du skriver någonstans att nazisterna och det som hände där, där behövde man hitta på något sätt, ja men, skäl eller rationalisera det man gjorde, och det fanns ju lagar som förbjöd judar att vara i de flesta arenor i ett samhälle i Tyskland, att på något sätt så blev lagen en ett sorts samvete. Vill du säga någonting om det?
Det blev ju en jättestor fråga, framförallt det här, alltså efter förintelsen, vad hände egentligen i människor, alltså som faktiskt utförde, alltså var delaktiga i förintelsen då. Det mest kända exemplet på någon som liksom reflekterar kring det är ju såklart Hanna Arendt, som var och rapporterade på 60-talet då, från rättegången mot Eichmann, när han ställdes inför rätta.
Vi kan väl bara kort nämna vem Eichmann var också, så att folk vet vem det är.
Ja, han var en av dem som så att säga administrerade transporterna till Auschwitz och till andra läger, men framförallt till Auschwitz. Och därmed också direkt ansvarig faktiskt för väldigt många hundratusentals människors död då, helt enkelt. Mm.
Flitig och nitisk kan man beskriva honom också som. Verkligen en person som tog sitt jobb på väldigt stort allvar.
Ja, precis. Och det är precis så som hon beskriver honom. Alltså hon åker ju till den här rättegången det låter ju väldigt konstigt, men väldigt stor förväntan. Alltså det är intressant att läsa liksom när hon skriver om det. Hon ser jättemycket fram emot det. Inte för att hon längtar efter att se honom, men därför att hon vill verkligen förstå. Alltså hon vill verkligen, vad är det? Hur kan en människa göra så här? Och hon blir besviken. Därför att Eichmann är så, alltså förintande, liksom, ska jag säga, vanlig. Och han är, ska jag säga, ganska grå, talar entonigt, gör inget vidare intryck. Han är liksom inte den här, liksom, ska jag säga, karismatiska börden, eller vad det är nu hon förväntade sig. Liksom. Men det hon då iakttar, hon beskrev ju det här Eichmann, alltså under hennes bok är titeln Den banala ondskan. Och det var ju också en titel som hon fick otroligt mycket kritik för det är ungefär som att hon säger att förintelsen var banal, men det är ju inte alls det hon menar. Men det är någonting med hans sätt att uttrycka sig, att förhålla sig liksom till liksom det han har gjort, som är så banalt liksom, att det är liksom den här entoniga rösten och det här sättet, ett speciellt sätt att uttrycka sig också. Och så skriver hon så att ja, då kunde man ju tro att liksom Eichmann skulle vara en person helt utan samvete, men så är det inte alls. Tvärtom, han pratar om sitt samvete hela tiden. Men för honom så handlar det om att följa, alltså, de order som man har. Liksom att liksom, han har ett väldigt starkt samvete som är riktat mot sina överordnade. Han vill göra rätt. Han vill liksom göra precis det som förväntas av honom. Så det är det där i samvetet riktat mot för honom.
Det är jätteintressant där. Så på något liksom korrupt vis så har han en moralisk kompass som är väldigt stark. Han vill verkligen göra rätt,
ja,
utifrån,
ja,
den begreppsvärld han befinner sig i.
Ja. Åtminstone så som man uttrycker sig på den här rättegången. Och sen finns det ju folk som har liksom, det har kommit vittnesmål efteråt att det inte riktigt var så. Att det var väldigt, väldigt mycket ett skadespel som man satte upp och som inte också trodde på, om man säger så.
För du nämner också någonting som jag bara vill förstå, att kopplat till det här med samvete och Hanna Arendt, att hon noterar att Eichmann pratar i floskler och klyschor. Mm. Det är liksom ett väldigt opersonligt språk också.
Mm. Mm.
Hur kopplar hon det till samvetet?
Alltså det är väl just det här att det är liksom en människa som inte reflekterar, framförallt. Alltså för har inte varit tänkandet allt. Alltså att en människa, det ligger i mänsklighetens natur att tänka. Vi är tänkande varelser. Och det som är så skrämmande med Eichmann, det är att han genom det här helt tomma språket visar att han är en människa som överhuvudtaget inte reflekterar eller tänker. Utan han har liksom bara tagit in de här flosklarna på något sätt, och så kommer de ut ur honom igen, men helt obearbetat.
Just det. Det är ju en fantastisk, alltså Den banala ondskan, den boken av Hanna Arendt, den ska ju alla läsa, för den är ju lätt att förstå och en fantastisk redogörelse. Så att den är ju intressant som ett filosofiskt verk i sig själv. Däremot när man läser om Eichmann, och det här är också bara intressant mellan dig och mig i liksom hans syn på samvetet. Hon har ju haft ganska mycket fel historiskt vem Eichmann var.
Mm.
Därför att jag har läst en biografi om honom där han var ju otroligt nitiskt och väldigt tidigt in i sin karriär så söker han sig till nazisterna på grund av, inte det att Hitler var så charmig som många liksom, karismatiskt, utan ett brinnande judehat som han hade genom hela sitt liv. Och det finns ju en ökänd inspelning som spelades in när han flydde till Argentina som gjordes åren innan han dog, där han verkligen på, liksom, drömmer sig bort om att tänk för att det bara hade kunnat gå, och det var ju bara 5 miljoner kvar, men jag bara hade fått jobba ostört några år till så hade vi fullföljt där, och min dröm är att det fortfarande ska ske.
Mm.
Så det är ju en person som är starkt färgad av sitt hat mot judar.
Mm.
Och där undrar jag mest bara, vad kan vi säga om ett sånt samvete?
Nej, men egentligen så tror jag alltså att det, alltså vad Arendt liksom har fel i, om man säger så, det är just att hon trodde nog att han inte var riktigt lika medveten om vad han gjorde som han var, om man säger så. Att hon såg inte, alltså det som du beskriver, det är ju någon slags, det är en total njutning i att döda då, absolut. Och det läste inte hon in, alltså hennes tolkning var kanske lite för naiv när det gäller det.
Eller så kunde hon inte veta det. Försvaret la fram det på det sättet.
Ja.
Men jag undrar, vad tänker du om en person, det är ju det här klassiska Hitler och Eichmann och så, finns det något Rickard den tredje i de här människorna? Kan det vara så att de ändå så här, någonstans när de går och lägger sig på kvällen förstår att du har mördat barn?
Alltså det här är egentligen, är det inte så att vi alla undrar över detta? Inte minst när det gäller då, så förintelsen, det var precis den frågan man ställde. Alltså hur kan man ens veta vad sådana människor tänker och förhåller sig, alltså hur kan man veta någonting om hur de förhåller sig till sig själva? Och de försökte ge olika svar på det. Och jag tänker att vi fortfarande står inför samma frågor, alltså i väldigt, väldigt hög grad. Hur tänker människor som liksom begår dåd som är, kanske inte är förintelsen, men som liksom är liksom groteskt onda som vi i våra ögon.
Mm. Och då undrar jag vad du tänker kring om man ser samvetet som primärt en samhällsprodukt. Skulle man då kunna tänka sig att Eichmann, han levde ju i en tid som var väldigt antisemitisk. Lagarna var antisemitiska. Det styrande partiet var i allra högsta grad judehatare. Kan man tänka sig att i hans värld så rättade han sig efter det samvete som fanns och som hade förhandlats? Eller ska man se det som det här inneboende, den här rösten som faktiskt, urrösten som alltid har funnits där och faktiskt knackar på och säger att du gör fel?
Men jag tänker, alltså det är ju så att ett samvete systematiskt kan förvidas liksom. Det är ju alltså i någon typ av liksom ideologiskt klimat. Det ser vi ju i totalitära samhällen och har sett liksom. Och man kan ju också ställa frågan idag, vad händer i Ryssland egentligen? Alltså vad är det som egentligen försiggår? Finns det inget samvete? Hur kan man acceptera kriget? Men vad jag skulle vilja säga, att det är ju alldeles, alltså samvetet skulle jag säga är i grunden individuellt. Och det handlar om att på något sätt uppleva att jag har ett ansvar för hur jag agerar och hur jag tycker och känner. Och som sagt, då tycker jag ändå att det, alltså man kan tänka på det filosofiskt och liksom ge argument för att det är så. Men jag tycker också att det var intressant att se att även hjärnforskningen säger ju faktiskt det. Att det finns någon slags naturlig instinkt att vilja ta hand om den andra. Alltså någon slags empatisk, ska jag säga, instinkt i oss.
Och då kan man ju hoppas att Eichmann i Shakespeares anda faktiskt hörde en röst vid slutet av sitt liv som sa, det du har gjort är fruktansvärt.
Jag tror att han aldrig gjorde det. Men den stora frågan gäller ju liksom, alltså den stora massan, om man säger så. Alltså mängden människor som på något sätt undlät att agera och på det sättet blev delaktiga. Alltså de upplevde kanske ett samvete. Och jag tänker också på, som jag nämner då i boken också, att jag har en rysk vän som faktiskt diskuterade just samvetet när Ryssland gick in i Ukraina. Alltså sitt samvete då, som rysk intellektuell och verksam i Ryssland. Vad kunde jag ha gjort?
Vad kommer han fram till?
Att han då, som en av dem som liksom har varit regimkritisk väldigt, väldigt länge, inte tog tillräckligt ansvar i tid. Och han sa att vi borde ha tagit samvete. Vi ska inte ha ont samvete, men vi borde ha tagit ansvar för vår egen godhet, som han sa. Alltså vi borde ha fått folk att förstå tidigare.
Och hur gör man det då?
Jag tror att han tänker nog, alltså så som jag upplever situationen, så var det nog så att de var bara väldigt nöjda för att de överhuvudtaget fick existera och liksom var verksamma ungefär som vanligt, om man säger så. Men att de kanske inte vågar gå ut och debattera offentligt särskilt mycket. Och det är det han menar. Vi var liksom inte ute tillräckligt mycket i pressen på gatorna. Vi riktade oss inte ut tillräckligt.
När kriget satte igång?
Nej, men i före det.
Före alltså, det, ja.
För att tumskruvarna, alltså det blev ju, utvecklingen i Ryssland gick emot att det blev mer och mer, åtstramningar blev tydligare och tydligare långt, långt före kriget.
Så där fanns det ett samvete som, den här inre rösten som man kanske skulle ha lyssnat på lite mer och tryckt på lite hårdare för att göra förändringar.
Ja, och sen också ta ansvar för det, ju det som han också beskriver. Alltså i en, kan säga, en större form, att det inte bara handlar om en själv då, liksom, utan att det kan faktiskt handla om hela samhällen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, innan vi satte på inspelningen så pratade du och jag lite grann om vilka favoritfilosofer som du har, eller vilka är de namnen som du återkommer till. Och då nämnde du tyska filosofen och sociologen Theodor Adorno, som du också skriver om i boken. Och du citerar ett radiotal som han höll 1966, där han säger att samvetet så som vi känner det från Shakespeares tid med den här inre teatern, det samvetet existerar inte längre. Vad menar han med det?
Nej, vad han kan se, det är just hur utvecklingen har gått då. Alltså det är väl lite grann, han beskriver lite samma fenomen som Hanna Arendt gör. Att han kan se att folk hänger upp sig på liksom ganska, ska säga, slumpartigt ivägslängda liksom regler och lagar. Och är väldigt ivriga att följa dem. Men kan inte längre relatera till de här stora, ska jag säga, frågorna. Naturlagen, du ska inte döda och så vidare. Du ska inte skada, du ska inte, alltså det här, den typen av liksom normer och regler som handlar om att du inte ska skada andra. Du ska inte liksom skada din nästa eller sådan. Så han beskriver ju ett samvete som han tycker är då förvridet, helt enkelt.
Och på vilket sätt är det förvridet då? Hur tar det sig uttryck?
Jag menar, Eichmann är ju ett bra exempel på just det, att man, ja, men istället så lyder man överordnade, men funderar liksom inte på vilka konsekvenser det har att man gör det.
Du tar ju upp också att man kan säga att idag, om vi verkligen tar nutid, inte 1966 utan här idag, så har samvetet kanske förvridits så långt att vi liksom inte skäms längre över någonting. Och du tar ju upp då som exempel den här familjen Sackler i USA, som är en familj som äger ett stort läkemedelsbolag som ligger bakom en stor opioidkris i USA, där de har låtit samhället har fått köpa enorma mängder av den här väldigt beroendeframkallande lugnande medicinen, och där de har sagt att den inte är beroendeframkallande, trots att de hela tiden har vetat att den var det. Och nu har dödstalen i USA, de har ju skjutit i höjden något alldeles enormt på grund av den här drogen. Och det som Sackler-familjen då gjort, det är att de betalar museer och stöttar kulturlivet med monument och sånt där för att på något sätt döva sitt samvete. Vill du säga någonting om det här fenomenet?
Ja, precis. För jag tänker då att det här liksom döda samvetet, det gäller väl inte gemene man, tänker jag, utan det är just det här the 1%, som sagt. Alltså den här extremt rika liksom klassen som finns i vår värld, och där de är liksom ett exempel. Det finns ju också de här ryska oligarkerna till exempel, liksom, som ägnar sig åt olika typer av washing då. Arts washing, green washing och sports washing, inte minst då, liksom. Och det är ju intressant, för det blir dubbelt då. Å ena sidan är det så att det är uppenbarligen så skiter de i vad de gör, alltså moraliska regler och lagar. Men å andra sidan så ska de på något sätt demonstrera att de inte gör det. Så då köper de in sig liksom det finaste som finns. Alltså de finaste konstmuseerna i världen. Alltså de tjusigaste och mest prestigeladdade universiteten, som ändå står för någonting. Liksom, som vi ändå förknippar med etiska ideal och sådär. Så det visar ändå på att samvetet är ändå något attraktivt att visa upp. Fast man inte överhuvudtaget har det.
Det tycker jag är väldigt roligt. Eller det är svart men roligt. Vad skulle du säga då? Vad är det som har... Om vi uppehåller oss lite kring den typen av en familj som Sackler. Liksom, vad är det som har förvridit sig där med samvetet? Att de faktiskt vet om att det här är en beroendeframkallande medicin. Men vi kommer ändå att säga att den inte är det och släppa den i stora mängder.
Jag antar att det är pengar, men för mig är det här obegripligt. Så your guess is as good as mine. Jag förstår inte det här, men det är intressant också, tycker jag, att det är väl lika obegripligt som vilka den tredje är för liksom Shakespeare, liksom Oscaren på 1600-talet. Alltså vi förstår ju inte vilka den tredje. Han är ju obegriplig.
Men när du säger, och du får säga om jag har fattat det rätt, när du säger att vi idag, så jag tolkar det som att det finns någon slags, att samvetet har förvridits så mycket att vi inte skäms för någonting.
Alltså inte vi gemene man liksom. Det skulle jag inte säga. Men däremot, alltså den här klassen som skor sig på andra. Alltså jag tycker, om man tittar liksom till exempel på Succession, så blir det ju väldigt tydligt att det här är liksom en miljö och en kultur i the 1% då. Alltså det är det de visar upp för oss, där vi verkligen inte skäms för någonting.
Du kan väl berätta för lyssnarna vad Succession är för någonting då, så alla vet.
Ja, men det är en HBO-serie som är någon slags, ska jag säga, de har väl den här australiensiska familjen Murdoch då, som någon förebild, som har ägt en stor medieindustri och gör väl det fortfarande i USA då, framförallt. Och de har väldigt stort politiskt alltså inflytande genom att äga typ så här Fox News, som är så här Trump propaganda till exempel. Men och Succession är visar en hyperrik familj där det försiggår en maktstrid. Och vad man kan se då, det är hur i den här maktstriden då, de här avtagarna, barnen som ska ta över det, blir ju liksom, kan säga, kalla och kalla i den här maktkampen och mer samhällslösa. Och säger det också.
Mm. Men skulle du säga att det här är något nytt för vår tid, att makthavare eller the 1%, att de beter sig på det här sättet om vi jämför det med 100, 200, 300 år sedan?
Nej, men uppenbarligen så är det någonting alltså, som händer. Om det är så, givetvis har det att göra med pengar, givetvis har det att göra med makt. Men jag kan inte förstå det. Det gör jag liksom inte. Och det är väl inte heller så att alla individer av den klassen alltså beter sig samvetslöst.
Nej, men jag är helt med om att familjen Sackler är ett väldigt bra exempel. För där ser vi att det är en total samvetslöshet. Jag undrar bara om det kan vara så att det är någonting som händer uppe i den maktens topp på något sätt. Och att det är också det är mänskligt. Det är någonting som har funnits i människans historia alltid.
Ja, det... Jag vet faktiskt inte om det är så. Jag tror inte att det är så att makt och pengar alltid korrumperar. Alltså jag tror också att det har utvecklats alltså någon typ av ganska märklig kultur helt enkelt. Där vi också tar för givet att det på något sätt är okej att med de här otroliga skillnaderna i ska säga, ägande och makt som vi ser idag. Att liksom du har den här fördelningen, alltså, eller vad heter det? Den här skeva fördelningen av liksom jordens ägo, vad heter det?
Resurser.
Resurser har ju liksom bara eskalerat och det har ju hänt någonting.
Ja, men då är jag med. Så det är på något sätt det liksom politiska landskapet möjliggör en form av samvetslöshet som vi kanske inte har sett tidigare.
Ja, det är en ny form av samvetslöshet som väl har eskalerat de senaste 10-20 åren skulle jag säga.
En annan person som du tar upp lite kort som jag förstår liksom står för också en del av det här att liksom döva samvetet eller ta bort det. Det är ju han Jordan Peterson som är särskilt bland män, en yngre män skulle man kanske till och med tillägga, en stor tänkare och ledare som har figurerat mycket i sociala medier, står på YouTube där han har olika tankar om vad en människa är och hur vi ska leva våra liv. Vad har du att säga om Jordan Petersons moderna samvetssyn?
Nej, men just när det gäller det så är det ju lite grann, alltså det jag har plockat upp då, det är ju någon slags, som man kan se, det går ju verkligen, det passar ju verkligen den här, ska jag säga, makt- och pengarelitens brist på samvete, om man säger så. Därför att Jordan Peterson säger verkligen att ja, men det är en svaghet att visa samvete. Att du ska inte ha några inre konflikter. Du ska inte ha second thoughts. Utan om visa dig stark, det vill säga visa inte att du har ett svaghet, alltså ett samvete som på något sätt gör att du liksom börjar fundera över om du har gjort rätt överhuvudtaget. Utan vill du ha framgång här i livet så ska du visa dig stark och enhetlig.
Just det. Så du tänker att han står för någon liksom kliva över lik. Ja, men verkligen, du kallar det till en wellness-kultur, men att på något sätt att den här konflikten, att det finns en röst som säger någonting att ja, men du gör fel nu, den ska man inte ens ta notis om.
Jag är inte säker på att han verkligen säger att du ska kliva över lik sådär. Jag hoppas att det inte är. Det tror inte att det är, och jag kan på sätt och vis alltså tycka att det är ändå intressant med liksom en vad ska man säga, psykolog, terapeut så här, som har blivit så stor. Alltså, för det är ju ändå så att han uppmuntrar till någon slags reflektion och sådär. Och det är bara det kan jag tycka är, alltså det är bra att det finns liksom sådana liksom gestalter. Men just när det gäller just den här frågan om samvete så skulle jag säga att det är väl tyvärr så att han liksom, genom att då liksom tala om det som något negativt, alltså verkligen går hand i handske med den här, kan man säga, de här symptomen man ser hos the 1%, de här framgångsrika om man säger så.
Just det. Alltså min läsning av Jordan Peterson är delvis lite annorlunda, för jag tycker framförallt det är så roligt, han är ju så... Det är sån liksom minerad mark där han befinner sig. När han var ganska ny, det är ju, vad kan det vara? Det är ju 7-8 år sedan nu. Men det var snack om att han skulle komma till Sverige. Då var det någon på Facebook i min bekantskapskrets som hade lagt ut en bild på en person och sagt så här: "Åh, den här avskyvärda Jordan Peterson och hans antifeministiska tankar." Och sen var det någon som skrev i kommentaren: Host, det där är inte Jordan Peterson som du har lagt ut en bild på, utan det där är någon annan. Så att jag tycker det är ganska träffande. Det var en sån här person man hade mycket åsikter om, man visste inte ens riktigt hur han såg ut, och så jag läste hans bok, de här 12 livsregler, och konstaterade att för det första är den inte särskilt nytänkande, lite småtråkig, några intressanta tankar, men i det stora hela så är det ganska mycket ett hopkok av, ja, lite jungianska tankar och lite Freud här och så. Men det jag däremot ändå vill försvara honom på, det är att jag upplever att han liksom vurmar för en liksom yngre, unga vuxna män som har haft ett samvete, jag vet inte om det är det rätta ordet, samvete, eller den här inre rösten som har slagit ner på dem väldigt mycket. De har ett överjag som trycker ner dem, och där de har mått väldigt dåligt i sitt liv, och där han på något sätt säger att men, lyft upp dig. Han har något kapitel som verkligen handlar om att typ bädda din säng, tvätta dig i ansiktet och gå ut och möt världen. Så att det finns något liksom livsbejakande i hans budskap som jag inte upplever som ett sånt där men döva samvetet nu, utan mer att lyssna inte på den negativa inre rösten.
Mm. Nej, men jag, precis. Jag förstår. Det finns ju också såna, ska jag säga. Det finns ju lite olika liksom, saker som man säger om samvetet. Men den där sidan håller jag med om att det i så fall går ni emot den här, ska jag säga, lutherska liksom, negativa samvetet som också slog ner Luther. Liksom. Att du ska inte förinta dig själv. Ingen tjänar på att du gör det. Om någon får människor att reflektera överhuvudtaget så tycker jag att det är bra. Därför att det kan också leda vidare till tankar som inte är identiska med det som kanske den som säger det. Utan det handlar om att sätta igång en slags process kanske att fundera över saker.
Yes, vi har bara två saker till jag vill ta upp. Du nämner bioetik och kopplingar till samvetet som jag tyckte var hårresande och väldigt intressant. Kan du berätta vad är bioetik och vad är samvetet här?
Alltså bioetik, det handlar om, ska jag säga, medicinsk etik och etik som handlar om att på något sätt alltså som kopplat till, kan vi säga, liksom livsvetenskaperna lite bättre, liksom medicin, även andra vetenskaper. Det finns ju då en genre av filosofin som ägnar sig åt att bara liksom fundera över vad är det för etiska regler vi ska anamma liksom i de vetenskaperna. Och en väldigt stor debatt handlar om hur man ska liksom enhance eller förstärka den mänskliga moralen. Därför att vi ser ju liksom att den mänskligheten, så att säga, står inför många stora kriser som är självförvållade. Klimatkris, ojämlikhet, andra saker också som gör att liksom vi, kärnvapen inte minst då. Alltså vi står inför ett möjligt liksom självförintande är liksom utgångspunkten för de bioetiker då som jag citerar. Så det är frågan, så vad gör vi liksom? Hur kan människan bli bättre? Hur kan hon liksom undvika sig att liksom förinta sig själv?
Det är jättespännande. Och vad kommer de fram till?
De kommer fram till att man kan då syntetiskt framställa droger, alltså som gör att människan blir, så att säga, mer empatisk. Och det, i alla fall så har man testat det i någon slags mindre skala, eller tror jag. Alltså att det finns liksom någon typ av medel man kan ta då, som för att fria ett hormon som gör att människan blir liksom mer empatiskt inställd till andra människor. Mm. Och då är förslaget, men då ska vi tillföra detta en masse, helt enkelt, till hela befolkningen.
Och du som är filosof, hur ser du på det här?
Jag ser väl det här som att, alltså, filosofins uppgift är väl inte att försvinna i yttre världsrymden, om man säger så, som de, jag tycker de har gjort där. Det är så fruktansvärt verklighetsfrämmande. Sen kan jag förstå just den här impulsen, och vi vill lösa hela mänsklighetens problem, och det gör jag med den här artikeln, för nu visar jag precis precis vad jag ska göra. Men det är väldigt verklighetsfrämmande egentligen, både problembeskrivningar och inte minst då lösningar. Och jag kan väl känna att filosofin, om den ska ha en uppgift, den ska väl vara lite nära människor så här, i hur man faktiskt tänker och känner, och inte bara lämna liksom helt och hållet den här, alltså vad liksom instinkter kan vara som är rätt och fel. Det är klart att man inte kan gå i ditt köpcentrum och sprinkla så här godhetsdroger hur som helst.
Men om vi försöker att förstå lite då, hur skulle du säga att det här är liksom verklighetsfrämmande? Om det var så då att husläkaren skrev ut en tablett som gjorde dig lite mer empatisk och förstående för världen. Vad är det farliga med det?
Nej, men om husläkaren ser att jag kan bli Eichmann så är det ju inget konstigt. Men vad en del föreslår här, det är ju liksom att, alltså, människor, de ser ju så här, människor kommer ju inte acceptera att de blir tvungna att ta de här dagarna. Så då måste vi tillföra dem i hemlighet. Till exempel genom vaccinationsprogram där vi inte talar om vad vi ger dem, eller att man sprinklar dem som sagt i köpcenter på människor så att de får dem i sig.
Är det sant?
Ja.
Det här skriver alltså seriösa forskare.
Ja.
Det betyder att de som är rädda för att ta vaccinsprut och kan få rätt här.
Ja, men det var det jag kände också. Och sen ska jag säga, alltså det är ju inte så att det sitter en massa forskare och skriver på det. Det här är lite undantag, men det är liksom en absurd diskussion egentligen.
Mm.
Alltså när den förs upp och när det var, även om det är enstaka exempel liksom på forskare som resonerar så här, så är det ju liksom, ja.
Och du tar ju upp Karin Boyes roman Kallokain, där det här görs.
Det här verkligen.
Där får man ju ett sanningsserum.
Ja,
som man,
ja.
Jag vet inte om sanning alltid är likställt med god, att vara god, men man kan inte ljuga. Det är i alla fall den första god sak som gör att man inte kan smussla med saker.
Ja,
och det är en fruktansvärt skrämmande tanke och ett samhälle som inte jag skulle vilja leva i alla fall.
Nej, och samtidigt, men så kan jag verkligen också förstå varför man börjar tänka på det här sättet. Därför att det är, alltså vi upplever ju verkligen att vi lever i väldigt, väldigt svåra tider. Och det är precis som du kom tillbaka till hela tiden. Men vad ska vi göra? Tror du att Eichmann kände liksom att han hade dåligt samvete någon gång? Alltså, tror du att den och den liksom som har liksom gjort de här handlingarna, vad känner de? Alltså, det är ju verkligen en gata. Mm. Man vill ju liksom komma till någon slags lösning där vi liksom alla kan leva med varandra utan liksom att se den här samvetslösheten.
Mm. Men det bioetikerna säger, det är ju att vi i grunden då, som människor när vi föds, vi är inte tillräckligt rustade för att ha ett tillräckligt gott samvete.
Ja, inte alla bioetiker, men alltså att det finns en debatt inom alltså som säger det.
Mm. Mm. Och det är ju faktiskt väldigt intressant ändå, att människan är född liksom med ett inbyggt fel.
Nej, men alltså mer eller mindre. Alltså det är för en del saknade, det är väl det de säger. Liksom. Som kollektiv så har vi inte riktigt lyckats ta ansvar för de här stora problemen. Och det har de ju rätt i.
Mm. Avslutningsvis då så skulle jag vilja prata om det här som kallas lite slarvigt för woke.
Mm.
Du skriver ju om det. Kan du börja med att berätta bara så att lyssnarna förstår vad menas med woke?
Alltså det är ju ett begrepp som har liksom transformerats en del. Alltså från början handlade det liksom i den African American community något som avsåg liksom var woke. Liksom var försiktig med vad du gör så att inte du blir skjuten av polisen liksom när du rör dig ute på gatan, utan var verkligen försiktig.
Stay woke,
ja. Ja, precis. Men sen har det liksom färdats på olika sätt, så nu är det mer någon slags beskrivning av någon slags, vad ska man säga, ett sätt, en slags medvetenhet om hur man uttrycker sig så att det inte blir rasistiskt eller sexistiskt eller liksom, alltså att man liksom, så att man inte sårar liksom olika kategorier av människor utan att liksom tänka på det. Det är liksom woke då. Men det är ju ett begrepp som liksom har blivit väldigt förlöjligat då, till att börja med. Det är det ju faktiskt i Sverige också, oftast bland de som pratar om det och uttrycker dem för också. I USA så är det ju lite större fokus för ett rent här kulturkrig, helt enkelt.
Mm. Och där kan man väl säga att liksom på något sätt traditionellt, då, eller det har ju funnits så kort nu, men ändå vänstern står för någon slags wokeness och i USA då så den konservativa högern är emot det. Det är väl mångt och mycket så som det ser ut även här i Sverige. Men du menar ju på att wokenessen har en slags utvecklad form av samvete, om jag förstår det rätt, liksom tentakler som vi inte kanske har sett tidigare.
Jo, för att det som händer, och det här är väl liksom någonting som jag har liksom börjat reflektera över, därför att jag träffar många unga människor, därför att jag är liksom där och också för att jag har döttrar som är unga så här, som kommer hem med liksom olika, som lär mig en massa saker faktiskt. Från en generation som kanske är då mer, om man säger så här, woke. Och då handlar det verkligen om att tänka på hur man uttrycker sig. Att inte liksom uttrycka sig på ett sätt som kan verka förnedrande eller liksom förintande mot andra. Framförallt då grupper av människor. Men också individer. Och det känner jag, det är ju någon slags, det handlar om att utveckla någon slags känsliga kontakter. Alltså utveckla empati faktiskt rent, alltså via språk då.
Mm. För du skriver att det här med att värna om minoriteter och sexuella läggningar, så att när det skämtas eller sägs negativa eller termer som används som tidigare var okej att säga men som man inte säger idag om vissa grupper. Att det blir liksom en kroppslig, samvetet får plötsligt en kroppslig dimension.
Mm.
Där man, vill du utveckla det?
Alltså det har liksom kommit någon slags känslighet, eller man har blivit uppmärksam på det här spöket med en helt ny känslighet skulle jag säga. Och det kan man ju koppla också till olika typer av språkfilosofi som visar liksom hur språket kan ju faktiskt bli någonting som nästan skär i kroppen. Alltså man kan ju faktiskt såra via språk på ett sätt som upplevs fysiskt. Och det skriver ju faktiskt Shakespeare också.
Alltså, vad säger han om det?
Med Köpmannen i Venedig. Alltså där det faktiskt är så att den här judiska liksom protagonisten eller som står i centrum, liksom hur han verkligen talar om för alla då, liksom, om ni skär mig, är det inte så att jag blöder då? Och han försöker visa, jag smärtar också genom era ord, alltså det sätt som ni liksom visar ert faktum, det skär i mig.
Mm.
Och jag tänker att woke är lite grann, ska säga, på samma sätt någonting som handlar om verkligen språk han sa.
Just det. Och där skulle ju många då säga att amen, vi lever i en kränkthetskultur. Att plötsligt så blir man kränkt för det ena och det andra som tidigare inte spelade så stor roll. Vad tänker du om det?
Att det inte handlar om alltså ett språk som bara riktas mot det egna jaget, utan om hur man uttrycker sig överhuvudtaget om olika grupper. Och olika slags människor. Alltså så att det är inte bara det jag blir kränkt av det du säger. Utan det är verkligen liksom, hur ska vi uttrycka oss för liksom att visa, inte bara empati med, men någon slags solidaritet med andra.
Just det. Vad tänker du då? Man ser ju ändå i kölvattnet av, det har ju varit mycket debatter där komiker till exempel, du tar ju också upp det här, men stand-up comedy-kulturen och humortraditionen är ju starkast i USA, men den finns ju också i Sverige där man, en stor del av humorn bygger på att ja, men stereotyper, göra narr av fördomar och så, man skojar. Men där många då som, om vi ska då slarvigt kalla det här för woke då, vill tysta ner enskilda komiker, och det har ju hänt att folk har blivit att man har fått försvara sig för skämt som man drog för 20 år sedan, och så blir man inte inbjuden som programledare till Oscarsgalan, och sådana där exempel har vi ju sett. Mm. Vad tänker du om det då?
Alltså jag tänker att det är många, alltså vissa grejer kan man inte skämta om längre, för det upplevs inte som kul helt enkelt längre. Så någonting har hänt när det gäller känsligheten för hur man liksom kan uttrycka sig. Man kan inte vara för, alltså, man kan inte vara rasistisk eller sexist är de kanske fortfarande i viss mån. Men jag tycker att det har skett en slags förskjutning där man kanske mer skämtar om sig själv. Alltså vem är jag liksom? Så att om som jag har en kompis till exempel som egentligen är filosof men som plötsligt har kommit på att han ska bli stand-up-komiker.
Mm. Ja. Snygg
förflyttning. Uh-huh. Nej, men, och då skämtar han om sin egen liksom, homosexualitet och vem han är och sådär. Liksom. Och det är väl kanske ett sätt att lösa det då.
Mm. Det finns väl slutgiltigt vad jag vill bara säga om den här frågan, för jag har ju haft varit i den akademiska världen. Jag är ju socionom i grunden, jag pluggade vidare, tog en master, och det här var, jag blev klar 2015, och då kunde man se, det var, jag tror att jag har utvecklats mycket mer nu och blivit liksom mer raffinerat om man säger så, men det finns, jag vill koppla det till samvetet, att det finns ett totalitärt drag. Jag ska verkligen säga att mycket av det är positivt och det liksom står för en positiva tankar, men det finns också ett totalitärt drag, det finns som att det är en outtalad doktrin som, och de som inte följer det här liksom språket, sättet att bete sig, kan bli dumpade liksom, och utskrattade och inte pratade med, men det som vi kallar cancelad. Jag har liksom sett det på ganska nära håll där jag tycker att det finns ett korn av liksom samvetslöshet, en samvetslöshet i det här, där är för en stor, man är lite beredd att offra enskilda människor för en större saken liksom.
Mm. Nej men du har absolut rätt i det, och det är ju, det är klart att det finns också med det här med de här normerna så kommer ju någon slags samvetsstress då. Alltså hur ska jag uttrycka mig så att det blir rätt? Och det är liksom, det är helt omöjligt att helt och hållet kunna göra det liksom. Att följa de här liksom nya normerna om hur man ska vara och vad man ska säga och så vidare. Och det du säger, det existerar ju. Men jag tänker mig att det är någon slags, alltså, det är en fråga om omdöme helt enkelt. Alltså, bara för att de här totalitära tendenserna som du beskriver finns, så betyder det kanske inte heller att vi helt och hållet ska bortse från att ja, men det är kanske här samvetet tar plats idag. Liksom, i den här medvetenheten om hur vi faktiskt uttrycker oss och hur vi liksom, och att vi kanske inte ska kategorisera människor som vi har gjort tidigare.
Just det. Det får bli de fina slutorden. Ett jättestort tack, Cecilia, för din medverkan.
Tack så hemskt mycket.
Du har lyssnat på Cecilia Sjöholm i avsnitt 100 av Bildningskomplexet. Vill du hjälpa mig att fortsätta producera den här podden, ska du bli prenumerant på Patreon. För endast 30 kronor i månaden får du avsnitt före alla andra och hjälper mig att göra fler avsnitt av podden. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com/bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Det går också bra att swisha ett bidrag på nummer 0709 26 25 41. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet. Jag nås också på mailadress beniaminelfors@gmail.com. Tack för att du lyssnar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.